Välkomna till Statsvetarpodden som nu har hamnat i sitt rätta element, nämligen Almedalen. Här framför mikrofonerna sitter
Jonas Infors.
Vad gör du i livet?
Jag är professor i statsvetenskap i Göteborgs universitet. Så jag har skrivit en avhandling en gång.
Vad handlar den om?
Det handlar om familjepolitik. Och det här var ju evigheter sen, men det är spännande med dagens debatt är ju att det här med feminism, familjepolitik, individualiserad föräldraförsäkring, det är åter på agendan. Så jag känner mig lite i ropet.
De eviga frågorna.
De eviga frågorna.
Och sen har vi även en person till.
Ulf Bjereld, också professor i statsvetenskap, politiskt aktiv i Socialdemokrater för tro och solidaritet. Och till och med jag har skrivit en doktorsavhandling som heter Svensk Mellanösternpolitik. Som handlade om svensk politik i huvudsak mot den israelisk-palestinska konflikten under 1970-80-talet. Och det är också en problematik som har bäring för dagens debatt om till exempel Sveriges erkännande av staten Palestina och disputen kring Saudi-avtalet etc. Så mycket går igen, en del är nytt.
Och jag heter då Cecilia Garme och i det här sammanhanget bredvid de här herrarna, för jag vill kalla mig statsvetare light. Jag har också skrivit en doktorsavhandling i statsvetenskap.
Hur var det med den?
Jo, men jag ska berätta om den. Den hette Newcomers to Power. Och den handlade om partier som kommer till makten i länder där deras ideologiska motståndare har härskat så länge att de har präglat själva sättet att styra. Jag skrev om det borgerliga övertagandet i Sverige 76 och det socialistiska maktövertagandet i Frankrike 1981. Och så handlade det om partirationalitet också.
Och den var på engelska som nästan alla doktorander skriver på idag. Jag och Ulf skrev på svenska.
Så
gamla.
Cecilia var före sin tid redan.
Verkligen. Ja.
Men det jag ska säga är att jag, så fort jag hade disputerat så gick jag direkt till min parallella karriär som politisk journalist. Jobbade som politisk reporter på Expressen några år och idag så jobbar jag mycket med att leda debatter om politik. Som moderator, men jag skriver också. När ni lyssnar på detta är det söndagen den 28 juni och solen har stigit över Visby. Alternativt regnet har fallit, för så kan det bli när man spelar in någonting lite grann i förväg. Men från och med imorgon måndag kan ni titta på oss live klockan 16 hela veckan på Dagens Industris scen på Donners plats i Visby. Och i dagens podd ska vi prata om fenomenet Almedalen. Vi ska prata om dagens parti, Centerpartiet, och lite grann även om morgondagens parti, Socialdemokraterna. Men vi börjar med Almedalen.
Ja, fenomenet Almedalen är ju en företeelse som har fått internationell uppmärksamhet. Det är många som menar att det här är ganska unikt, eller att det är unikt, även om det finns en del jämförelsepunkter. I Almedalen så genomförs ju på en veckas tid närmare 4000 seminarier. Osannolikt hög siffra. Det kommer tiotusentals besökare och nära 1000 journalister finns på plats. Och partiledarnas tal sänds direkt i bästa sändningstiden, televisionen. En del beskriver ju det här som någonting jättebra, någonting som höjer den politiska pulsen mitt i sommaren, medan andra är mer skeptiska och tycker att det är mycket mingel, det är mycket som tas bakom skål och vägg och att det här egentligen bara är en politikens firmafest. Så jag tänkte börja med att fråga er, hur är det med Almedalsveckan i Visby? Är det en demokratins torg värt att bejaka eller är det en politikens firmafest som man lika gärna kunde vara utan?
Jag tycker nog att det faktiskt är en väldigt bra vecka. Det som är unikt med Almedalen är att de olika eliterna i samhället möts. Det är ekonomisk elit, det är politisk elit, det kan vara kultureliten också som kommer hit, även om de kommer i mindre utsträckning. Och detta att eliterna lär sig förstå varandra, det tror jag är ganska bra. Och man ska komma ihåg det värdet när man klagar på att
men
det är en elitplats.
Men säger du att det är eliterna som möts, men folket, om det ska vara en folkets torg, en demokratins torg, detta är inte en elitens torg då?
Det som är så fint med Almedalen är ju att det är helt öppet. Vem som helst kan komma, vem som helst kan delta, vem som helst kan få ställa frågor. Och så nära politiker som man kommer på ett och samma ställe, det gör man inte någon annanstans.
Vad säger du, Jonas? Ja,
det är väl kanske en elitdemokratisk firmafest, men jag håller med Cecilia om att det är verkligen fantastiskt att här kan man bara gå och ställa sig på vilka evenemang som helst. Först till kvarn får platsen. Det finns inga VIP-listor, ingenting sånt för alla de här oändligt fina seminarierna. Men det jag tycker jag gärna skulle se mer, man kanske inte ska ha mer i Almedalen för det är väl redan väldigt mycket, men det är att alltså kanske lite mer debatter mellan partierna. Jag vet att det inte går kanske logistiskt, men en partiledardebatt i Almedalen, det har ingen testat någon gång. Och kanske också fler statsvetare och forskare, ännu fler. För det är väldigt mycket olika organisationer och liksom företag och kommuner och så.
Mer partipolitik och mer statsvetare i Almedalen.
Ja. Minst en på seminarium. Över 4 000 statsvetare.
Kanske en kvotering.
4 000 statsvetare.
Ja, en kvotering av.
Nya utbildningsplatser behövs, otvivelaktigt.
Men det är en underbar vecka för oss nördar.
Har ni några egna minnen då? Jag har själv varit, jag tror det är mitt 8:e eller 9:e år i Almedalen. Hur är det för dig? Cecilia, du är född i Almedalen.
Ja, nästa född i Almedalen. Jag tror att det är 14:e eller 15:e gången jag är här, om än inte i följd riktigt. Ja, ska jag ta? Jag kommer ihåg sommaren 2002 till exempel. Det var ett valår. Och eftersom Almedalsveckan från början uppfanns av Socialdemokraterna, i och med att Olof Palme var den som kom hit och höll tal, så tyckte Moderaterna länge att det där är en sossegrej. Och för att följa denna tradition så bestämde sig Bo Lundgren, som då var moderatledare, att han skulle inte komma till Almedalen. Det var bara det att han kom till Almedalen ändå och satt och tjurade i ett hörn. Sen förlorade han ju, som ni vet, valet med... Nej, det gick inte så bra. Men den gången var det så att det som Bo Lundgren var nöjd med den gången, det var att han hade lyckats boka den absolut största sviten på Visby Hotel före Göran Persson. Och han var så nöjd, tills Säpo kom och kastade ut honom där och sa, här ska statsministern bo.
Det var inte roligt för Bo Lundgren.
Nej, det var inte roligt.
Du då, Jonas?
Ja, alltså det är väldigt självbespeglande, men jag har bara varit här, det är detta fjärde gången i varje fall, vi var alla inblandade då. Det var det första seminariet som jag själv var med i. Cecilia var moderator, Ulf var också i panelen, och jag vet, jag hade talat lite i förväg, i veckor i förväg, och risken är, och det kom ju ingen, vi hade valt en 60-sal. Och tänkte jag, det är bättre att det sitter som 25 personer i en 60-tal än 25 personer i en 150-sal. Men det kom 150. Den här känslan av att det faktiskt är många människor som är intresserade av det man säger. Det var en ganska underbar känsla. Den är egoistiskt självbespeglande, men det är faktiskt ett väldigt fint minne, och ni var med.
Det kan ju vara så att Almedalen lockar fram det självbespeglande hos oss. Själv minns jag ju när jag bodde på missionskyrkan i Visby, strax utanför ringmuren, som på sommaren användes som vandrarhem och delade vandrarhemskorridor med förra ambassadören Sverker Åström, som då var drygt 90 år gammal och hade stora bekymmer med att släppa ut sin stackars katt Duschka, som hade gömt sig under sängen och vägrade komma ut. Det var en citationskomik som man nog aldrig kommer att glömma. Ser man det mer substantiellt så minns jag ett tidigt och väldigt bra seminarium med den, tycker jag faktiskt, underskattade Per Schlingmann, som hade bjudit in bloggare på den tiden man fortfarande talade om bloggare som en homogen grupp, och betonade vikten av att allting idag i politiken är transparent. Idag säger vi det som en självklarhet, att vi lever i en transparent tid och transparensen är ett hedersord. Men så var det inte då, men han var tidigt på den banan. Så det var mitt minne. Men nu kanske vi ska gå vidare till...
Nej, men jag vill säga
en sak. Absolut.
Jo, det första är, jag träffar ju mycket arrangörer, och första gången de kommer till Almedalen så säger de, eller Almedalsgäster som säger, åh vad det här är fantastiskt, vi måste också ha ett seminarium nästa år. Och då brukar jag säga till dem att ni måste komma ihåg att det är väldigt mycket trängsel här bland arrangörer. Kanske ska ni satsa de pengarna på att låta era anställda istället få resa till Almedalen och fritt gå på vilket seminarium de vill så här. De kan få kanske en liten uppgift att gå på speciellt, men annars gå fritt. Det är en sak som jag önskar skulle hända. Det andra är att jag tycker att det är dags för Almedalen att ta in fler utländska stjärnor. För nu har vi snart hört alla inhemska stjärnor i allting.
Och kanske inte bara utländska stjärnor, utan utländska gäster överhuvudtaget.
Mm. De börjar smyga in lite grann, men det är helt ense. Bra.
Bra. Då tror jag att vi för denna gången släpper fenomenet Almedalen som ämne och talar om någonting helt annat.
Idag, den 28 juni, så är det Centerpartiets dag. Centerpartiet har historiskt ganska stort här på Gotland. Men om man ser i riksdagspolitiken så är det ju ett parti som 1973 fick, om jag minns rätt, 25% av rösterna. Idag är man nere i 6,5%. Vad är detta för ett parti egentligen? Kommer det att fortsätta gå ut för, eller är man på väg upp? Cecilia?
Katarina Barling, statsvetaren, hon har undersökt partikulturen i riksdagen. Jag tror att hon gjorde det för ungefär 10 år sedan, men jag tror att mycket ändå stämmer. Hon kallade Centerpartiet de pragmatiska. Och det gäller då i två avseenden. Dels för att de hämtar kunskap ur praktisk erfarenhet snarare än teorier. De är aristoteliker, som Katarina skrev. Och dels att de vill ha praktiska resultat snarare än ideologisk renlärighet. Men det kanske är enklare om man inte har så mycket ideologi, fast där tycker jag de har ändrat sig.
Mm. Centerns fortsatta ideologiska utveckling är ju också en fråga som är satt under debatt. Jag tycker väl för egen del att Centerpartiet har lyckats utmejsla ett, kanske inte en ideologi, men i alla fall ett sakpolitiskt områdesfält kring miljö, företagsamhet och landsbygdspolitik som ger utrymme för en ideologiutveckling och kanske också en tillväxt. Ska jag också komma ihåg att Annie Lööf tycker jag var den inom alliansen som tidigast, i alla fall offentligt, dryftade behovet av att det behövdes en uppgradering av alliansen för att man skulle kunna vinna valet 2014. Då är det sambandet hon inbjöd till Maramö för att man skulle uppgradera alliansen till 2,0. Nu kanske det inte blev så mycket av den uppgraderingen och man förlorade också valet. Men Annie Lööf som ledare var den som tidigast offentligt pekade ut det behovet.
Problemet var kanske, jag håller helt med att hon sa så och det låg säkert något i det. Men det är ju en sak att ge något en etikett. Man måste gestalta också. Vad skulle den uppgraderingen bestå i egentligen? Och där blev det ju liksom lite tommare.
Centern gjorde ju en sak som var väldigt spännande där. När de skulle själva som parti utveckla ett nytt idéprogram så öppnade man ju fältet fritt för i stort sett vem som helst att komma med förslag till programgruppen. Och jag vet inte om ni minns det, men där tappade ju partiledningen för ett ögonblick kontrollen över utvecklingen. Man gjorde det vad alla säger att man ska göra. Bjud in brett, våga tappa varumärket, våga släppa varumärket, låt folk komma med sina åsikter. Och då fick vi en debatt som där det i det preliminära handlingsprogrammet skrevs in förslag som många uppfattade som djupt kontroversiella, till och med spektakulära, förespråk av månggifte och så vidare. Och det blev ett uttryck för Centerns vilsenhet, att man inte visste vart man skulle gå. Jag tyckte ändå det var ett frimodigt grepp att prova på och att Centern kanske ändå landade väl i sitt sätt att hantera det här förslaget när det väl kom.
Det var då Annie Lööf var tvungen att avbryta sin semester i Thailand tror jag för att komma hem och få styr på partiet. Jag tänkte på, de följer med tidsandan på något sätt. På 70-talet så var det ju de som fick ansvar för industrierna i de borgerliga regeringarna som kom efter 1976. Och då var det faktiskt ingen ände på alla statliga miljarder som kastades in i varven och stålet och så vidare. Detta är ju någonting som kanske hörde till den tiden, men som egentligen inte ens då stämde överens med den ideologi de hade. Men framförallt ser man ju skillnaden idag. Jag menar Maud Olofsson och Saab, det var ju inte tal om.
Nej,
att rädda Saab. De fick ju med kritik.
Det är frågan var Centerpartiet har legat ideologiskt. Alltså på ett sätt har det ju varit ett intresseparti för lantbruksrörelsen. Mm. Som ett organiserat politiskt intresse för liksom, det hette ju också Bondeförbundet en gång. Sen bytte man till Centerpartiet strategiskt där i slutet på 50-talet. Man försökte då vidga sig utöver den gruppen och lyckades ganska framgångsrikt ju, fram till 70-talet. Men då är frågan om det bara har varit ett intresseparti eller om den här ideologiska fåran som man då förde fram att man var beredd att gå ganska långt i statliga åtgärder. Mm. Om det berodde bara på att man ville ge pengar så att säga till jordbrukarrörelsen och då fick man göra det till andra också. Eller om det fanns en ideologisk linje där att man faktiskt har varit ganska beredd till att ha en stor offentlig sektor av en viss karaktär. Också, vilket jag väl kanske ändå skulle vilja hävda att man har. Att det inte bara har varit pragmatiskt. Och även att man har ett relativt kulturtraditionell i synen på familj och så. Men därför är det är en ganska fantastisk förändring som är nu.
Att man inte håller det momentum man hade i sina fantastiska val 1973 och 1976. Ja. Då nästan var fjärde väljare röstade på Centern. Idag är man nere på 7% och det är en bra siffra för Centern. 7% men, i opinionsmätningarna jämfört med vad man låg med tidigare. Varför blev det så?
Torbjörn Fälldin slutade. Han var så populär.
Nej,
jag tror inte. I början var väldigt populär.
Men jag tror inte alls. Ja. Däremot kanske det har med Torbjörn Fälldin att göra. Och när kan man bryta löften? Det är ju en jättedebatt idag att man bryter och inte bryter. Men jag tror att man faktiskt kan bryta vallöften ganska mycket. Men man måste bryta rätt vallöften. Och Centern bröt fel löfte. Torbjörn Fälldin använde ett gammalmodigt språk. Han sa, jag dagtingar aldrig med mitt samvete om att då man skulle hur man skulle hantera kärnkraften. Det var den stora. Det var ju dåtidens miljöparti. Man fick liksom folk i städerna, en ny ekonomisk världsordning skulle man propagerade för. Väldigt, väldigt radikala. Man talar om Åsa-Nisse-marxism på 70-talet.
Just det.
Och det Centerpartiet gjorde var att i den dåvarande borgerliga regeringen så gick man med på förändringar i kärnkraften som så här, svek de ideologiska idealen. Och där, ja, det är i stort sett, du går från 25% och sen kommer brytpunkten.
Ett löftesbrott och du faller från 24% till 5-6.
Men detta är inte ett löftesbrott som ROT till exempel, utan det är ett löftesbrott där man går in i kärnan av den ideologiska hållningen. Du tvivlar?
Ja, tvivlar.
Men det som hände i slutet av 70-talet, början av 80-talet var ju att Moderaterna förflyttade sig från en konservativ position till en mer liberal position, samtidigt som liberalismen blev allt mer populär. Och Centerpartiet tog inte upp den här liberala handsken förrän långt senare. På 90-talet är egentligen inte riktigt tydligt förrän med Maud Olofsson, och då kanske det var för sent på ett sätt.
Då hade man förlorat momentum.
Ja, man förlorat momentum.
Men Miljöpartiet, ska vi komma ihåg, bildades i kölvattnet på det här dagtingande med samvetet. Och hela den rörelsen kring kärnkraftsomröstningen 1980, där hade Centerpartiet svårt att i sin som hjärtefråga driva en legitim hållning. Man var för den så kallade linje 3, motståndslinjen, men man hade då agerat i riksdagen och i regeringen på ett sätt som gjorde att man inte var riktigt trovärdig. Och då kom ju i varje fall långsiktigt Miljöpartiet att bli det nya Centerpartiet.
Cool.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Fast det tog ju tid. Det var inte förrän 88 som de kom in i riksdagen, Miljöpartiet. Sen åkte de ut igen. Jag tänkte, en annan sak som jag tycker är väldigt fascinerande med Centerpartiet, det är deras kombination av provinsialism och internationalism på något sätt. Har ni varit på en centerstämma någon gång?
Nej, tyvärr inte.
Nej.
Det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Det är verkligen en slags folkfest och de har folkdräkter allihop. Och nu har ju folkdräkter blivit så inne igen. Så att det är ju ja, men det är ståtligt, va? De har aldrig stuckit under stol med sin grund på landsbygden. Samtidigt som de har varit ganska internationella. De har alltid varit det parti som kanske starkast av alla partier har slagit för Norden eller tyckt att det nordiska samarbetet är viktigt. Och när det gäller internationalismen så har de också ett ganska stort biståndsengagemang. Men jag tycker också att deras internationalism visar sig i den position de hade och har kring euron till exempel. Där ansågs det ju att de var provinciella för att de var emot euron. Idag kan man ju snarare se att de var en slags The Economist-liberaler och tämligen internationalistiska.
Och internationalisering. Internationalism inom Centern har ju också tagit sig uttryck i en stor samstämmighet mellan Centerpartiet och Socialdemokraterna om utrikes- och säkerhetspolitiken. När Karin Söder blev utrikesminister i den första borgerliga regeringen 1976, så gjorde hon en explicit dygd av att den nya regeringens utrikespolitik inte skulle skilja sig från den tidigare socialdemokratiska regeringens. Och det är till och med så att Maud Olofsson efter USAs invasion i Irak i början på 2000-talet skrev en artikel på Svenska Dagbladets sida Brännpunkt där hon fördömde den amerikanska invasionen av Irak som ett folkrättsbrott väl så starkt och kanske till och med starkare än vad många socialdemokrater gjorde.
Det här går ju på ett sätt hand i hand med en kärnliberalism. Alltså som ju inte ska, där det liberala är att individen ska inte vara förhindrad av familjeband eller nationsband, utan individen är så att säga en stark och kan liksom verka från sina utgångspunkter utan hinder av nationsgränser och så. Så det har funnits som en intressant brygga över från den gamla linjen till den nya då. Det här, jag håller med, det betonas verkligen på ett mycket speciellt sätt i Centerpartiet. Men kommer man att kunna klara hålla den här, alltså hålla liberala linjen, men hur ser framtiden ut nu för Centerpartiet?
Kommer man att kunna utmana Moderaterna om ledarskapet i alliansen? Man har ju pengar i alla fall. Det brukar beskrivas ibland som världens rikaste parti efter att man sålde sitt tidningsimperium för inte så många år sedan.
För 1,4 miljarder.
1,4 miljarder.
Ja, det låter jättemycket pengar. Jättemycket pengar. Och därför, om inte ryktena säger fel, så var det just Centerpartiet som var relativt positivt till att man kunde ordna ett extraval i vintra, som det inte blev, för de hade kunnat driva en valrörelse.
Man hade stadkassa.
Men kommer Annie Lööf i kväll att driva en grundliberal linje? Kommer hon att tala till landsbygdsväljarna? De har ju tappat i alla så att säga, Sverigegrupper, storstäder och så vidare. De är fortfarande starkast på landsbygden. 13% var det i förra valet. Jag har inte sett de senaste siffrorna. Men alltså, där är man hyfsat stark. Kan man överbrygga stad och land? Är det där potentialen ligger? Storstäderna, man måste väl in där, för där finns väljare.
Man måste värna sin nisch som ett landsbygdsparti samtidigt som man gör intrång i storstäderna. Det är den enkla men också så komplicerade lösningen.
Man pratar ju om alliansen för att Annie Lööf är så populär, men är det ens numerärt möjligt för henne att bli alliansens drottning så att säga? Det ska ju väldigt mycket till för att Moderaterna ska förlora ledartröjan.
På ett sätt tror jag det handlar mindre om vad som händer inom Centerpartiet än vad som händer inom Moderaterna. För att Centern ska kunna ta steget fram och på allvar utmana Moderaterna, då krävs det att Moderaterna, jag ska inte säga faller sönder för det är ett alldeles för starkt ord, men att de tendenser till splittring och dålig stämning som vi har sett, att de växer, att de accelererar, och att Anna Kinberg Batra inte har den skicklighet i sitt ledarskap som behövs för att hålla samman partiet. Så att jag tror att om Centern ska ta den manteln så krävs det förstås en skickligt ledarskap för Annie Lööf, men också ett förfall inom Moderaterna.
Och då kanske inte det finns någon allians. Egentligen.
Så kan det bli.
Min gissning är att det som utmärker Centern just nu i alliansen, att det är ju det enda parti som inte har tagit några steg mot en mer restriktiv invandringspolitik. Det tror jag att hon kommer betona ganska starkt, att det är deras särart i alliansen.
Instäm.
Ja, vi får se, säger jag. Men jag tror du har rätt. Jag tror att den kommer och det temat kommer att finnas med. Då är det nästa tema.
Det är Socialdemokraterna. De pratar i morgon, måndag. Och vad kommer Stefan Löfven att prata om detta, sitt andra Almedalstal eller tredje? Kanske, jag kommer inte ihåg hur länge. 2011
ja,
blev
det här blir
nu,
väl det tredje.
Eller 2012.
Tredje talet. Ja. Just det. Det första talet minns jag han förresten. Det var väldigt amerikanskt. Han från sätt sprang upp på scenen och bakom honom stod då, vänd mot publiken, men bakom honom ett urval väldigt unga, vackra människor som log och nickade väldigt fint när han då sa vad han nu sa. Vad kommer han att säga i sitt tal då imorgon? Det kan man ju inte veta riktigt, men alltså, det finns mycket forskning om socialdemokratin och nästan alla pekar på att det finns man använder olika termer, men en slags vilsenhet, ett dilemma för socialdemokratin. Hur ska socialdemokratin verka i en globaliserad värld när också välfärdsstaten i stort sett har liksom lagts på plats? Och fortsatt så, i varje fall de svenska socialdemokraterna, driver ju linjen väldigt hårt ideologiskt i någon mening. Man har väldigt långtgående utfästelser. Det är solidaritet, det är jämlikhet. Man liksom utlovar en slags vision väldigt starkt. Men sen när det kommer till konkreta förslag så är det kanske lite mer tveksamt. Man måste tänka på ekonomin och man måste tänka på samarbete med Miljöpartiet och eventuellt samarbete med andra. Så frågan är då, kommer Löfven så att säga att vrida upp den ideologiska temperaturen i sitt tal, eller kommer han att tona ner den? Kommer han att komma med konkreta förslag, vrida upp den eller tona ner det? Jag vet inte, men jag tror att det kommer att bli som hittills under lång tid. lite tunt.
Vi befinner oss i en mellanvalsperiod, så det är inte nu som striden avgörs, så att säga. Och då kan man ju använda de här talen i Almedalen antingen som försöksballong om man lanserar någonting nytt, och fungerar inte det så har man gott om tid att retirera. Och skulle det visa sig att det fungerar så kan man istället gå vidare på det. Då har man fått en möjlighet att pröva det här. Hans bekymmer, Stefan Löfvens bekymmer ur reformpolitisk synvinkel, det är ju att det finns en stark längtan efter politiska reformer. Det finns en stark oenighet om hur de ska finansieras. Ska de finansieras genom skattehöjningar? Ja, det törs inte riktigt Socialdemokraterna. Man vill inte ha skattehöja stämpeln på sig. Genom upplåning, det vill man inte heller. Man vill framstå som stabil och trovärdig och i ekonomiska politiken. Eller blir det då lite att plocka lite här och lite där? Ja, kanske det. Men det är också svårt att formulera på ett slagkraftigt och trovärdigt
sätt. Ja, det lät inte så jätteslagkraftigt. Vad säger du, Sia?
Nej, men jag tror att han kommer att fortsätta på det här narrativet som han satt igång nu under våren, men som verkligen kom till uttryck i hans nationaldagstal, som vi redan har pratat om. Men jag tycker ändå man kan citera lite grann. Han sa så här då: vi har ståtliga älvar, skogar och kustlandskap. Vi har blomstrande skärgårdsöar, ljuvliga små samhällen, stora vidsträckta fält. Jag tror att han kommer måla upp den här visuella bilden av Sverige och naturen och så här. Allt detta skulle förlora sin lyster om människorna som levde här inte var fria att säga vad de tyckte. Det kommer han att fortsätta på. Det vill säga nationell men ändå öppen för nya människor, inte minst. Och sen så tror jag att han kommer köra vidare på det här pliktnarrativet som han har börjat, och större krav i skolan och inga mobiltelefoner och så, tror jag.
Ja, han sa verkligen så i nationaldagstalet. Det finns en holländsk forskare, holländsk-amerikansk kanske han är, Cas Mudde, som har skrivit om, det finns ju alltså nationalistiska partier och invandringskritiska partier, men nationalistiska partier, och en del hävdar ju då att de så att säga, de förvränger, liksom, vrider någonting alldeles som är perverterad, en slags syn på politik och nation. Men han pekar på det att väldigt många av de andra partierna och i många liksom, sammanhang i många länder, och även i Sverige, så är det faktiskt ganska mycket av en nationell agenda. Det är väldigt mycket som handlar om att vi är på ett särskilt sätt i vårt land, ett särskilt gott sätt, och det är svenskt kött och det är svensk feminism och det är svenska skogar, så att säga. Risken för Löfven, det är ju att han så att säga, om man fokuserar för mycket på sånt som är andra partiers agenda, så glömmer man bort var är den socialdemokratiska ideologiska kärnan. Då är det solidaritet, jämlikhet, jämställdhet, det som så att säga, man kommer närmare partiprogrammet. Svårigheten är förstås att man ska knyta det till konkreta förslag, men att han får inte glömma bort det. Nu tror jag också att han försöker allurera lite på partikongressen som var nyligen, att det är en del kring det här med individualisering av föräldraförsäkring, att man ska satsa sig ur krisen också, men det är konkretiseringen som är problematisk.
Vi ska gå vidare här, och vi har ett inslag som vi kallar käpphästen.
Ja, käpphästen, det är alltså, vi går ju alla och bär ibland kanske på någonting som liksom, vi hoppar, och vi har väldigt svårt att undvika att tala om det om man liksom bara får chansen. Och idag, vi kör det här varje gång hade vi tänkt, och idag är det Ulf Bjereld som ska ta en av sina käpphästar.
Det finns väl inget som är så härligt att få vädra sina käpphästar, att oförblommerat få tala rakt ut i etern om hur det egentligen är, utan att behöva riskera några allvarligare mothugg i alla fall. Vi får se hur det här blir. Det jag tänkte lyfta här av alla mina käpphästar, för jag har några stycken, det är att jag ju faktiskt har en ganska udda hobby. Och det är att jag räknar deltagare i demonstrationer. Ja, nu står det väldigt udda. Ja, det är väldigt udda. Och då gör jag inte det bara för att jag är en politisk nörd, för det är nog det också, utan också faktiskt som en slags demokratiskt renhållningsarbete. För det är det som är min käpphäst i avseende här, det är att arrangörer av demonstrationer, oavsett politisk tillhörighet, tenderar att grovt överskatta antalet deltagare i de här demonstrationerna. Det gör de inte för att de är dåliga människor nödvändigtvis. Det är inte så att de medvetet ljuger upp siffrorna, utan det är nog framför allt för att de önsketänker. Och därför står jag och räknar dem, särskilt på första maj. Och mitt räknande har nu nått sådana höjder att första maj så brukar jag faktiskt TT, tidningarnas telegrambyrå, ringa på eftermiddagen och fråga om jag har några siffror att rapportera. Och det har också vid enskilda tillfällen hänt att polisen har kommit fram till mig och säger de undrar här hur många det är. Jag såg här att du står och räknar. Kan du säga hur många det var? Och så säger jag det och så rapporterar polisen in siffrorna och så går det ut den vägen. Och däremot får jag väldigt mycket skäll av demonstrationsarrangörerna. De hatar mig. Jag får alltid fel. Det är ju deras egna siffror. Gud vet hur de har kommit fram till dem, som ofta är mycket, mycket fler än vad jag har kommit fram till, som de menar är de riktiga.
Och det är exakt samma sak i Almedalen. Där säger de alltid att det var 6 000 personer, oavsett hur mycket regnet vräker ner.
Men och det är väl någon miljon som lyssnar på oss, va?
Det är någon miljon, ja. Men alltså, du får räkna mycket ikväll.
Det blir mycket att stå i. Det är mycket lättare att räkna en demonstration än att räkna ett möte, ska jag säga. För en demonstration kan jag stå stilla och folket passera mig. Det möte måste jag ju gå runt och räkna. Och det är ju, folk kan ju flytta på sig. Så det är lite svårare.
Du är bland vänner här. Så jag har inte räknat mer än en gång. Och det var i våras på första majtåget i Göteborg som Socialdemokraterna höll. Men jag har sett Ulf räkna ett antal gånger. Han är som en hök. Ingen kan ifrågasätta detta, måste jag säga. Så jag har sett det med egna ögon. Så att,
har du aldrig tappat räkningen?
Nej. Det händer aldrig. Våra trevliga poddradio, det politiska spelet, de nämnde faktiskt min ringa person för några veckor sedan. Ett inslag tog upp det här med att räkna demonstranter. Och då skämtade de lite grann och påstod att jag räknade barn i barnvagn som var vakna och såg upp som en aktiv demonstrationsdeltagare, medan barn i barnvagn som sov inte räknades in. Men det var en liten överdrift. Däremot så räknar jag barn som går själva, de räknas. Men barn som bärs eller sitter i barnvagn, de räknas inte.
Ja, vi tackar för den. Jag hoppas det känns fint nu. Ja, det är underbart. Ja, om ni hade sett honom här, ser ni hur liksom glad och lycklig han ser ut. Ja, det var så att säga allt för idag. Men det här fortsätter ju under hela veckan fram till och med fredag. Och imorgon så kommer vi tillbaka. Klockan 16 spelar vi in det och sen läggs det ut strax därefter. Och imorgon är det ju Socialdemokraterna. Och det är ju ett parti som är ett intressant parti, tycker jag.
Så, de har mycket att säga till om.
Ja, de har mycket att säga till om. De sitter i regeringen. De har en massa problem. Och de sitter i en koalition också för första gången på massa år. Så kom tillbaka och lyssna på oss imorgon. Välkomna tillbaka. Tack säger jag.
Tack.